en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
It's unacceptable. Please, Ricky.
I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
I had so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else with balls in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes!
Oh. Get my claps and steering wheel.
Hej och välkomna till Plattan i mattan, avsnitt 160 efter sprinthelgen i Kina. Där du och jag, Anna Andersson, hade tänkt att vi skulle snacka om racet och sprinten och sprintkvalet och kvalet. Men sent om sidor så kommer det händelser som kastar omkull inte bara resultatet i GP:t utan även ordningen på vad vi säger här i vår podd. För visst måste vi börja med att prata om de stora nyheterna kring Liam Lawsons vara eller icke vara.
Ja, alltså jag trodde faktiskt inte att vi skulle sitta här 3 lopp, 2 tävlingshelger in i den här säsongen och återigen diskutera en Red Bull-förares vara eller inte. Alltså, vi har ju gjort det i 2 år. Det är precis det vi har gjort. Liksom 23 och 24 race röda har vi gjort i 2 års tid. Diskuterat just den saken. Men så jag tänkte att till sommaren i alla fall. Men... det finns
här sitter vi.
Ja, för det finns ingenting annat vi kan göra efter testerna. Redan efter testerna, Filip, så pratar vi om att den här bilen är svårkörd och det är en väldig skillnad. Och det inte såg så mycket bättre ut när Lawson körde den i förhållande till Perez. Och sen kom vi till Australien, P18-kvalet. Och så kom vi till Kina, P20-kval. Q1 ut. Livet är... åt fanders för Liam Lawson. Pressen är för hög. Han dukar ju fullständigt under i den här tuffa miljön.
Alltså sist i kvalet till sprinten och sist i kvalet till racet. Visst, han blev 14:e i sprinten, körde upp sig några placeringar, men det är ju inget att hänga i granen överhuvudtaget. Och så blir han då, han landar på en 12:e plats till slut, tack vare 3 diskningar och en DNF på Alonso. Men hade ju varit mycket längre ner än så, alltså han är en av de sämsta i fältet rent resultatmässigt i racet också.
Det som är intressant är ju att det står 0 poäng. Det är där vi får börja. 3 lopp har körts. Liam Lawson står på 0 poäng tillsammans med Bortoleto, Doohan, Hadjar, Gasly och Alonso som har brutit 2 lopp. Men just den här nollan, går vi tillbaks 1 år. 1 år så stod Sergio Perez på 2 gånger 18 poäng efter de första 2 tävlingshelgerna. Då hade det visserligen inte körts någon sprint där, men han stod på 2 gånger 18 poäng efter 2 GP-lopp.
Och redan efter kvalet då, alltså Lawson kvalade P20 i sprintkvalet, så körde han ett sprint och då fick han ett par varv i sin Red Bull-bil och då tänker man, ja då kanske han har börjat vänja sig lite i hur den där funkar. Men sen så blir han sist igen och ut direkt i Q1. Och Christian Horner fick ju frågan då, rak och tydlig, efter det andra misslyckade kvalet. När de frågar honom, hur ser du på det här med Liam Lawson då, sist igen? Ja, Horner svarade, vi kan lyssna på det.
You didn't, you know, you need him to score the constructors points. You didn't pay off Checo for this, did you? I mean, the point was to replace Checo with a quicker driver. And is he just not a quicker driver?
As I say, we'll have a good look at it. And we'll do what we can tomorrow.
All right, well, good luck with it. Thanks for talking to us.
Det är ju raka besked i alla fall från reporten som ställer frågan på det där sättet. Och nu verkar det som att det någonting kommer hända. För att vad är det senaste nyttarna?
Ja, men det snackas ju om och det ryktas ju om att Red Bull är intresserad av en annan förare redan till Japans GP om 2 veckor. Det pratas ju om Yuki Tsunoda som ju har kvalat bra i sin Racing Bulls. Det har också börjat snackas om Franco Colapinto. Och Franco Colapinto är lite intressant för han är ju reservförare hos Alpin. Och hos Alpin har man ju också en debutant som man inte är så här supernöjd med, Jack Doohan. Och det känns ju väldigt tydligt att Flavio Briatore och Jack Doohan inte går ut och käkar middag ihop för att de är vänner direkt. Briatore är inte förtjust i Doohan och Doohan har väl inte gjort någon direkt glad heller efter sina insatser under inledningen av den här säsongen. Så just nu står alltså Franco Colapinto, fjolårets succédebutant från Williams som sen inledde ett krasch fest under slutet av säsongen. Han står i fokus för 2 team. Men alltså, jag tänker lite så här. Yuki Tsunoda drömmer om Red Bull. Men i Japan, vågar man sätta sig i den där bilen? Vågar man det?
Ja, men det är många grejer att ta hänsyn till här. Alltså, känslan säger väl att när det är Red Bull som är i förarsätet själva, historien talar ju sitt klara språk. De tvekar inte. De har gjort det förut och det är klart att de kommer göra det igen. Kicka ut någon. Men det är så många parametrar här. Man tänker ju, ett, fattade han inte bättre själv, Liam Lawson? Det här kommer ju inte gå. Men frågan är, de satte ju ändå honom där, de som bestämmer. Helmut och Christian Horner och liksom storfräsarna inom Red Bull. De vet väl hur den där bilen är byggd. De vet hur omöjligt det är för andra människor att köra. Och ändå så är det de som då väljer redan från början. Vi pratade väl om redan då att det kanske inte är ett beslut att välja Lawson här. Men ändå så är det honom som de säger, nej men det är han vi kommer satsa på. Och så är det ju så här, det är inte så att han kommer 12, 10 eller 8 eller 14 utan han är tvärsist när han får köra själv för att sätta snabba varv. Och det går inte. Och även i racen ser man ju att han inte har kontroll på det där. Borde man lägga skulden högre upp inom koncernen?
Ja, men alltså min första tanke är ju bara att det är så tydligt med vilket kaos det är inom Red Bull. Och som det har varit det senaste året. Så att, ja, det är väl klart att ansvaret ligger på de som har valt förare naturligtvis. Och det finns ju anledningar till att man har valt Lawson istället för Tsunoda. Men det känns också som att man inte riktigt koll på sin organisation. Alltså när man nu redan efter 2 tävlingshelger också börjar öppet och prata om att det här är sämre än vad vi hade förväntat oss. Man börjar att ge liksom små hintar om att man kan göra en förändring direkt. Så blottar man ju också organisationens svaghet på något sätt. Att det är ett sånt kaos som det har varit inom Red Bull i ungefär 1 år. För problematiken är ju faktiskt att Liam Lawson och hans resultat mycket väl kan påverka Max Verstappens framtid. Hänger du med?
Nej, verkligen inte.
Nej, men i alla kontrakt som skrivs i Formel 1, eller jag ska inte säga alla, men i mer än majoriteten av kontrakten som skrivs, så finns det en prestationsklausul. Att presterar inte teamet så här bra i mästerskapet, i konstruktörsmästerskapet, vid ett visst datum, så kan föraren bryta kontraktet. Det finns en sån klausul i Max Verstappens kontrakt. Det har Helmut Marko officiellt erkänt. Exakt vad som står i den vet vi ju inte, men med tanke på hur jämnt det är i konstruktörsmästerskapet idag och troligen lär vara under det här året, så behöver Red Bull 2 bilar som kan ta poäng för att man ska nå upp till en sån placering att inte Max Verstappen kan sticka.
Mm.
redan till nästa år. Så Red Bull behöver två förare som tar poäng för att det inte ska bli så att de andra teamen då, McLaren, Mercedes, Ferrari, Williams, vad det nu kan vara, går förbi dem i konstruktörsmästerskapet och sätter teamet i en situation där Max Verstappen kan säga, ni levererar inte den bilen som jag har skrivit på för. Jag kör för Mercedes nästa år. Exempelvis. Där blir det ju ett problem för Red Bull som team och organisation. För de har inte levererat en bil som är på topp. De har en förare som kan hantera den och köra in poäng. Men de har en annan förare som nollar. Och när han nollar riskerar de att tappa sin stjärna. Det blir ju ett jätteproblem.
Verstappen har ju alltså då... Den som har sagt det bäst av alla är väl Alex Albon som berättar hur bilen, hur svårt det är för andra människor att köra Max Verstappens Red Bull-bil eftersom att båda är byggda ut efter Max Verstappen. När han jämför det som, för alla då som spelar data eller någon gång kanske bara har ändrat inställningen på sin mus på datorn. Ni vet att man kan ändra hastighet på musen. Vet du vad jag pratar om, Anna? När du ändrar hastigheten på musen. Att tänker då, säger Albon, att Max Verstappen, han har inställningarna på max. Att minsta lilla rörelse så är den superduper känslig. Medan en annan är van att ja, men man rör sig ju så mycket på ratten och svänger bilen sig ju så mycket. Men där är det minsta millimeter så reagerar den jättemycket. På så sätt, så talar Alex Albon om det. Och efter de här två helgerna så har jag funderat på två saker. Alltså för det första, nu när bilen har börjat bli som den har blivit och man såg Sergio Perez börja tappa i slutet av den här säsongen och lås om då nu, för båda är ju liksom, de är ju bra bilförare, uppenbarligen duktiga på att köra Formel 1-bil. Skillnaden var inte lika stor på Gaslys och Alex Albons tid och inte Ricciardo heller, men då var ju Verstappen någonting annat också kanske.
Det var ett annat regelverk också.
Ja, men jag tänker alltså det är lite som så här att har det bara spårat ur fullständigt i hur de bygger den där bilen sett till när Max Verstappen nu har blivit världsmästare så många gånger som han har blivit, att man lyssnar bara helt och hållet på hur han vill ha det, och att om den då var överdriven åt ena hållet så är det typ som vad ska man säga, mycket vill ha mer på något sätt. Tänk dig, det här är sjukt långsökt, men du är van, ni är vana att någon liksom narkoman som bara måste ha mer och mer. Från början så det börjar med lite, sen måste det bara vara ännu mer och sen slutar det med heroin till slut, att man måste gå, det måste vara så mycket mycket värre. Man söker de extrema förändringar, och så har det blivit i den här bilen också, att de små förändringarna har bara blivit, ja, det har blivit mer och mer och mer, så att det var svårt för andra förare att köra den i början, men nu är det så svårt, och Max Verstappen har då skruvat på sin bil så att det är omöjligt för någon annan att köra det. Att Perez hade möjligheten i början, men nu är det omöjligt för alla. Gick den i mål?
Ja, men det gjorde den väl kanske, typ så här, stolpe in liksom. Nej, men dels är det ju så att numera så är ju inte den där bilen överlägsen längre. Den är ju inte det. Och sen det att Adrian Newey lämnade teamet så har man ju inte hittat rätt. Alltså när han tog sina händer ifrån den där bilen, Pierre Vacher har ju faktiskt inte fått bilen att fungera som fulländad för Max Verstappen heller. Men den här helgen i Brasilien som ju var helt makalös för Verstappen, ja, det var ju väldigt mycket väder och andra saker som påverkade den tävlingshelgen också. Och ser vi till förra året så är det ju faktiskt så att han vann sin VM-titel tack vare inledningen av den säsongen. Red Bull satte inte uppdateringarna. Och under testerna i år så var ju Verstappen också tydlig med att det stämmer inte riktigt, han har inte fullt förtroende och bilen är gjord så att den ska passa honom, men han har inte heller fullt förtroende. Fältet blir jämnare, bilen är inte lika överlägsen, och så slängs då en relativt oerfaren förare som Liam Lawson in i det här. Och in i cocktailen så smäller vi också pressen, 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 pressen. Och så lite däckshantering och däcksfönster på det också. Det är ju en fruktansvärt tuff uppgift som Red Bull har satt Lawson i. Och jag kan ju tycka att det faktiskt är lite taskigt att efter två helger också börja hota med att slänga ut honom, även om jag förstår deras desperation. Så vad är det som säger att det skulle passa bättre med Yuki Tsunoda i den där bilen? Och vad är det som säger att Yuki Tsunoda vill ha den där bilen? Alltså just nu känns det som att det är ingen annan än Max Verstappen som kan köra den. Och riskerna man tar genom att köra den är ju fruktansvärt stora. Det är ju en katapultstol.
Ja, och det är väl en av grejerna här. Vi ska ta det där med Tsunoda också, om det går, eller om man vill, eller om man borde, eller om man kan säga nej till det där. Men nu snackas det ju alltså om att karriären kan vara total över för Liam Lawson. Inte bara att han degraderas som på den gamla goda tiden. Man fick några försök och sen så, det blir ner i B-laget. För övrigt nu när B-laget har typ en bättre bil. Men alltså, man tänkte att det rimliga hade varit då så här, okej, Liam Lawson, nej det funkar inte. Du fick de här två, eller tre, två och ett halvt racet. Nu åker du ner i småtjurarna. Men det kan ju till och med vara så att han inte ens hamnar där. Ifall det är så att det är Tsunoda som ska flyttas upp. Att det inte är en swap som det handlar om, eftersom att du nämnde Colapinto och Briatore. Och då är det ju alltså över för Liam Lawson.
Ja, så långt tror jag inte att det går. Händer någonting så tror jag att det blir en swap. Alltså det blir att man har inget riktigt bra alternativ. Det finns ju ingen anledning att de skulle... Jag tror att det blir svårt för Red Bull att plocka Colapinto också. För Alpine behöver honom. Alpine kommer... Jag har väldigt svårt att tänka mig att Jack Doohan överlever fram till sommaren. Så där behöver ju Briatore och Alpine ha kvar sin Colapinto, som säkerligen har betalt en hel del till det här teamet, som också behöver alla pengar de kan få för att utveckla bilen. För den ser ju inte alls så pigg ut som vi trodde efter testerna. Så att det är väl ett mer tveksamt. Jag tror att det enklaste alternativet är ju att göra ett byte. Lite grann som man gjorde när Verstappen fick Kvyats plats i Spanien då 2016. Det är väl den enklaste lösningen, skulle jag säga, om man nu vill göra och vågar göra en lösning och Tsunoda är sugen på att ta den utmaningen.
Å andra sidan, Tsunoda då, om det är så att han sitter nu i en väldigt fin, på första gången på länge, en riktigt bra småtjursbil. Och nu är det ju så att då har det snackats, det är ingen snack om saken att det är Tsunoda som ska upp och få chansen. Borde han tveka när han ser nu vad som händer? Varför ska han upp där och riskera att gå samma öde till mötes? Få två, tre race och sen att det bara ska gå åt helvete för honom också?
Ja, alltså det känns som oavsett vem du sätter i den bilen så får de två, tre race och så får de utkicka det igen. Jag ser inte vem den här superföraren skulle vara som klarar av att leverera på den nivån som Max Verstappen gör i Max Verstappens bil som inte heter Max Verstappen. Förstår du?
Nej, man tänker ju, borde Tsunoda egentligen sitta lugnt nu i båten, fortsätta göra fina resultat och fina kval och sätta bra varvtider och visa att han är en riktigt bra förare, för att sen ha chansen att lämna Red Bull-koncernen för att ta sig in till vilket annat team som helst i framtiden. Att andra borde vara mer intresserade av Tsunoda än vad han borde vara intresserad av att sätta sig i Verstappens B-bil. Den andra Verstappen-bilen är Red Bull.
Ja, han säger ju själv att han är intresserad för att Red Bull är en bättre bil. Men jag är inte så säker på att det är en bättre bil för honom. Och jag är inte så säker på... Jag tänker, nu pratar Helmut Marko här om att Tsunoda, han kör den bästa racingen som han någonsin har kört. Liksom. Han är i sin livsform och han har bytt management och han är på en annan plats i livet och så vidare. Ja, förändras man så mycket på 3 månader? Mm. Och vad ska han vinna på det? Jag kan naturligtvis ha helt fel, men jag skulle ju inte råda någon att sätta sig i den där bilen, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, det enda skulle väl vara om de har faktiska bevis på det från testerna. När det pratades om att Tsunoda faktiskt gjorde bra tester men att Liam Lawson ändå fick platsen. Att Tsunoda har då på... Jag vet inte, tänkte jag att han bakom kulisserna har lyckats fått liksom hänga med och känna på storbilen liksom under alla år i småtjurarna för honom. Det är väl det i så fall. Men det är väl också så här, man kanske inte kan tacka nej. Här får du möjligheten att bli världsmästare, vilket egentligen det skulle kunna vara om det hade varit kanske, låt säga, ett år sedan då, och en Red Bull-bil och om allt hade klaffat och allt sånt där. Han tänker väl att han är världens bästa förare som nådde, och då ska han kunna köra en Red Bull-bil.
Ja, så tänker han säkert. Så tänker ganska många idrottsmän. Det är väl därför de har ett management som ska kunna hjälpa dem och ta rätt beslut i de där lägena. Lite så kan jag väl känna. Men det är väl, alltså han ser det säkert som en chans, Tsunoda. Han vet ju också att han sitter i den situationen som han gör. Han har Honda som sponsor, och Honda kommer att gå till Aston Martin. Och Aston Martin, att de ska öppna upp en plats till nästa år, det ska ju vara om Alonso fortsätter att bryta så han inte har lust att köra ett år till. För
nu är Stroll överlägsen i det där teamet.
Ja, men det finns ju en anledning till det, tänker jag.
Överlägsen. Två grejer till bara på hela Liam Lawson, Red Bull och småtjurarna Gate. Det har också fått mig att tänka så här. Alltså bilen kanske är så dålig och att Max Verstappen bara räddar för att han är så överjäkligt bra. Det kanske skulle vara så att Max Verstappen i vilken annan bil som helst, jag menar, Lawson kanske bara är fakta på farten som en Red Bull-bil borde ha. Sätta vem som helst där så hade den gått ungefär som Liam Lawson. Och att Verstappen då bara har blivit fintad genom de här åren som de har utvecklat bilen och skruvat på den så som han säger att han vill ha den. Men egentligen skulle du kunna sätta Max Verstappen i en Williams eller i en Haas och han skulle kunna vinna hela kalaset. Så bra är han. Att Red Bull-bilen, man har liksom, det är dopad för att Max Verstappen är för bra som det gör att han fortfarande kan vara där uppe. Men egentligen så rimligen borde båda Red Bull-bilarna vara så långt ner. Så sätt Verstappen i vilken bil som helst så skulle han vara överlägsen.
Alltså jag tror ju att Verstappen är ju den som gör skillnaden här. Sen om de sätter honom i vilken bil som helst, det vet jag inte. Men han gör ju,
han kanske inte vet bättre, tänker jag.
Han har ju alltid bara kört för Red Bull, den killen. Han kommer ju från Toro Rosso, gamla småtjurarna till Red Bull. Så att han är ju verkligen inmejslad i den skolan. Men jag tror att han är ju en förare som verkligen, verkligen gör skillnad. Och det är väl därför som Toto Wolff är så het.
Ja. Jag tänker, sätt Verstappen i en Ferrari eller en Mercedes eller ja, vilken annan bil som helst, så kanske det hade visat sig att han är överlägsen alla andra. En sista bara. Förra året så satt vi och klagade på att Red Bull var sega, att de inte hade någon handlingskapacitet och att de var handlingsförlamade när de lät Perez bara åka race efter race och göra dåliga resultat. Ni måste ha tagit det här beslutet igår, sa vi alltid. Och nu sitter vi här efter två race och känner ändå lite med Liam Lawson, eller? Ge han lite tid, han måste väl få försöka. Han måste ju få i alla fall chansen att bevisa sig. Det har han inte fått där, han har inte haft någon tid i bilen. Han har inte lärt känna den, han måste få sätta sin prägel och bli van och allt sånt där, eller?
Alltså både och. Det han har levererat är ju faktiskt under all kritik. Alltså var sist i en Red Bull när hans teamkollega ligger i andra änden av fältet. Det är ju för dåligt. Alltså det är bara så. Det finns egentligen inga ursäkter på det, för det är uruselt. Samtidigt så känns det nästan lite desperat att göra den förändringen efter bara två lopp. Men alltså, jag tycker faktiskt att det är jättesvårt, för grejen är det att han har ju underpresterat. Alltså det är ju inte, det hade vi ju sagt. Jag menar, tänk dig själv, om Lando Norris hade legat i toppen av tabellen och Oscar Piastri längst bak.
Jo, absolut. Så är det ju verkligen.
Det är ju där skillnaden är för stor liksom. Sen är det klart att
Å andra sidan, fältet är mycket tajtare i år. Jag menar, 6/10 var det som skilde i kvalet nu på Liam Lawson som kom sist och Verstappen som Ja, det skiljer faktiskt ännu mindre ju. Ja, nu ska vi se här. Ja, men det är 60-delar typ lite till. Och 60-delar betyder inte vad det nu blir 15 platser förra året. Jag menar, Perez förra året, 60-delar efter Verstappen, kanske inte 14-15 platser bakom. Det kanske är 4-5 platser bakom, för att det var inte lika tajt som det är nu.
Nej, men så är det. Det är ju svårt när det är sista året på ett regelverk, för det blir alltid jämnare. Det blir alltid jämnare. Och fältet är extremt jämnt, vilket gör att saker och ting, omständigheterna förändras och saker och ting får konsekvenser. Men jag kan aldrig någonstans tycka att det är okej att vara 18:e man sist i en bil som för ett år sedan vann de inledande loppen, bortsett från Australien då, där Verstappen bröt. Men det får inte vara en sån stor skillnad mellan teamkompisarna. Däremot kanske jag kan tycka att han ska få ytterligare ett par race, och att man borde visa honom ett större stöd. För rent, det är extremt tufft att ta den platsen in till Max Verstappen. Det är ju ingen som har lyckats egentligen in till Verstappen. Och Red Bull, Helmut Marko, har ju en ganska hård uppfostringsstil, kanske man ska uttrycka sig. Så att den extra pressen som de lägger på honom, det är mycket möjligt att det hade funkat för 50 år sedan, men idag så funkar den inte.
Det om det väl. Det får väl kanske räcka där, för vi kommer väl komma in på något mer vad komma skall. Vi kan ju också, ska sägas, 24 mars här har skjutit oss lite i foten, för att nu är det måndag, klockan är 15:20 och det ska hållas ett extra insatt krismöte. Vi vet ju inte vad som händer därifrån. Lyssnar man på det här på onsdag när det kommer ut, så kanske det har ändrat sig helt och hållet. Så vi måste brasklappa, Anna. Med ja. Att så här ser det ut just i detta nu. Mycket kan hända.
Det är ju som vanligt när det gäller Formel 1. Man tror ju att saker och ting är klara. Men som vips blir de diskade i alla fall.
Okej, där är vi. Och det var ju inte det enda stora nyheten som har kommit efter de många varven som kördes i Kina. Ferraris båda bilar plus Pierre Gasly, som Ferrari tog ju båda poäng, och det såg ut som att de trots bilar som inte funkade i alla fall fick med sig ett resultat. Men icke san icke. För när racet är slut så meddelas det att både Charles Leclerc och Lewis Hamilton i sina Ferrari-bilar diskas helt och hållet. Blir diskvalificerade. Charles Leclerc för att han vägde 1 kilo för lite, och Lewis Hamilton för att han hade en halv millimeter för tunn planka. Och det är väl det största katastrofen för Ferrari som man kan tänka sig, eller?
Alltså, det är en fullständig katastrof, och jag räknar med att det här får konsekvenser. Det måste få konsekvenser inom teamet. För grejen är ju den att 1 kilo för lite på Charles Leclerc. Men här pratar man då om att han körde utan den här framvingen. Den försvann ju väldigt tidigt, vilket har gjort bilen lättare under hela racet dessutom. Och så pratar man att det handlar om en förändring i strategin och för lite gummi och så vidare. Ja, men man måste ha marginalen. Alltså, bilen får inte väga 799 när den ska väga 800.
Nej, absolut. Och det ska sägas då, för att alla som har sett det här racet vet att Charles Leclerc blev av med vingen tidigt efter att de Ferrari-bilarna gick ihop igen för andra racet i rad. Han tappar en del av vingen vänster fram, och den ligger liksom och släpar under det där loppet. Men det ska sägas att den här vägningen med sådana fysiska skador på bilen, så får man reparera dem. De får sätta på en lagad vinge, och sen så gör de vägningen. Så det hade faktiskt ingenting med den här kilot som saknades. Det har inget med den trasiga framvingen att göra. Så vi bara har det fört till protokollet.
Nej, men det har det ju inte. Och jag vet inte, någonstans... Man får ju... Man måste ju hålla sig till reglerna. Det är samma regler som gäller för alla. Och när det gäller Hamilton så är det ju så att man körde ju sprinten. Han vann sprinten. Efter sprinten har man numera möjlighet att kolla till bilen och se vad som hände. Då kan du ju titta och se. Visst, bilen är mycket tyngre i ett race för att den har mer bränsle och så vidare. Men du måste hålla dig inom reglerna. Så att för Ferrari är det här en jättekatastrof. Alltså grejen är ju nu att Vet du vilken Ferrari-förare som har tagit flest poäng i år?
Ja, det vet jag. Jag har med i mina småstads, men för att du lobbar upp det så ska jag bara berätta för dig att den bästa föraren i en Ferrari-motor heter Esteban Ocon.
Ja, 10 poäng. 9 för Hamilton, 8 för Leclerc. Vi har lika många poäng på Williams och på Ferrari. Alltså, det är katastrofal inledning av den här säsongen.
Huvuden, känner du så här, huvuden måste rulla hos Ferrari? Om Red Bull känner att Liam Lawsons huvud ska rulla efter hans svaga start, så borde huvuden rulla också, för att klanterierna är ju större och tydligare i Ferrari. Alltså det är ju mer inkompetens hos Ferrari, de som liksom inte har hållit sig inom marginalerna, än vad det är hos Liam Lawson som bara har satt sig i en okörbar bil.
Alltså,
fattar du vad jag menar?
Ja, jag fattar precis vad du menar. Alltså, Red Bull har ju ren tur här när vi nu pratar om de här poängen, för att Max Verstappen inte ska kunna lämna teamet. De har ju ren tur att Ferrari klantar bort sig, och Ferrari får inte klanta bort sig på det här sättet om man nu ska vara ett team som slåss om VM-titlar. Alltså det är ett team som har två mål den här säsongen, att vinna konstruktörs-VM och att vinna förar-VM. Då måste de ju se till att de håller sig inom de givna reglerna. Punkt liksom. Mm.
Och de gick i mål som de gick i mål som femma och sexa, vilket ändå sett i omständigheterna måste ses som helt okej. Men sen att det visar sig då att båda de där, att det sket sig för båda. Men Gasly hade väl samma sak, han vägde väl också 1 kilo för lite, va?
Absolut, absolut. Men alltså, helt okej, det har jag också svårt att säga med tanke på att Lewis Hamilton vann sprinten bara ett dygn tidigare.
Mm, men då var det Norris som klantade sig och allt sånt där.
Ja, jo. Men man kan väl inte säga att helt okej. Alltså, Ferrari måste ha högre målsättningar än plats 5 och 6. Med det sättet som man går in i den här säsongen och på det sättet som man genomförde lördagen. Tycker jag vi kan ha högre krav på Fred Vasseur och hans gäng. Så att ja, han får väl ta fram yxan.
Giljotinen är väl annars det man brukar köra huvudet av, eller?
Han är ju fransman.
Det är mer, ja, han är ju fransman, ja. Alltså, ska huvuden rulla så är det med giljotin. Jag vet inte hur de kör på thailändskt vis med energidrycken och sådär. Österrikarna kanske, ja, det är i och för sig lite samma. Giljotin kanske användes där också. Men huvuden borde rulla i Ferrari också. Det är vi överens om, va? För så där kan man inte klanta sig.
Nej, det måste få konsekvenser. Alltså Ferrari, nej. Så där får man inte bete sig. Punkt.
Okej, Anna, då har vi avhyvlat det där i alla fall. Så nu har vi möjlighet att ta oss vidare in i den racing som faktiskt kördes i Kina, Shanghai och de sjuka sjömännen. Det kördes ett sprintkval, och då nämnde vi att i sprintkvalet så var Liam Lawson sist. Men en annan som slarvade rätt rejält var Lando Norris, som bara blev sexa i den där sprinten. Lewis Hamilton överraskade alla när han satte en pole-tid, eller P1-tid, för att det får väl inte kallas pole i sprint. Verstappen blev tvåa, Piastri trea. Och då hade vi alltså en sprint som skulle köras 19 varv, och Lewis Hamilton från start till mål är snabbast. Piastri tvåa, Verstappen trea, Russell fyra. Leclerc, Tsunoda, Antonelli och Lando Norris till slut kniper den sista poängen. Det var de 8 första som tog poäng. Hamilton, stort för honom ändå att få ta en första seger i Ferrari.
Ja, men det var det. Det blev ju så tydligt här när man såg den sprinten hur ett, däcken slets fruktansvärt mycket vänster fram. Två, hur viktigt det är att ligga främst på den här banan. Alltså vilken alltså den här fria luften, vad den gör för just däckshantering och ja, men, jag höll på att säga lugn och ro på banan, för att det här är ju en bana som uppifrån ser ju fantastisk ut, men den är rätt svår och det är ganska luriga kurvor och det blir inte många omkörningsmöjligheter, alltså det är det vid kurva 14 där, men det blir ett ganska statiskt, väldigt statiskt sprintrace ändå, så jag förstår om det var många som föll med huvudet mot kudden där vid fyra tiden på morgonen i lördags. Så att, men den gav på något sätt, den gav oss en tydlig föraning om vad vi hade att vänta till söndagen. På något sätt tycker jag att sprinthelgen utvecklades lite sådär att det första kvalet som är då efter en träning, ja där kan det göras misstag. McLaren gjorde misstag och skickade ut sina förare för tidigt i Q3 där. Och då händer det lite grejer. Men ju fler pass liksom man kör på den här banan med då sprint och kval och GP, ju mer förutsägbart blir det faktiskt. Det är nästan så att man får en antydan om hur racet ska gå redan när man ser sprinten och sen upplever kvalet. För jag kände ju redan när jag sett kvalet att ja, men det här blir ju en härlig Piastri söndag.
Ja, men ändå, vadå? Hamilton vann ju både sprintkvalet och sprinten. Det var, var ju nowhere to be found under det stora racet. Verstappen var ju tvåa och var typ nowhere to be found i racet. Piastri först trea ju. Haas-bilarna långt ner och nästan på podiet i stora racet. Jag tycker det var stor skillnad mellan bilar i både sprint och race.
Jo, men man, ja, på ett sätt. Men jag tyckte ändå man fick en tydlig känsla av vad exempelvis banposition behövde. Och hur, hur ett sånt team som McLaren som gör en miss under sprintkvalet sen inte i närheten av att göra någon miss under det vanliga kvalet sen, då är ordningen återställd. Liksom. Där blev det blev väldigt tydligt att du kan, i sprinten så kan du ha lite tur och ta lite poäng för att det är någon annan som klantar. Men sen när man kommer in då det är vad blir det, tredje passet man kör GP-kvalet, ja men då gör man inga misstag längre. Tiden för misstagen är förbi.
Misstagen då, jag kan inte sluta tänka på Norris och allt det här snacket om att McLaren kommer vinna överlägset och att Norris borde bli världsmästare med den här bilen som man har, eller vi bollar upp det för en kamp mellan McLaren-bilarna och Norris har sina svårigheter med liksom, ska man säga, fokus och det mentala. Mm. Att han än en gång då efter en klanderfri helg i Australien klantar sig, gör ett ruttet kval och så startar han sprinten ruttet i den här Yin och Yang-kurvan, så tappar han ju massor med mark. Och det var ju på vippen sen att han inte tog sig förbi Lance Stroll ens för att ta en poäng, för han var ju långt ner, Norris.
Ja, det har du helt rätt i.
Och då blir det så här, Piastri kommer två. Jag tror jag sa Verstappen två. Det var han kvalade två. Hamilton vann, Piastri två, Verstappen tre. Då tar i sprinten alltså Piastri en bättre placering än Norris, vilket han även gör i racet sen. Men skillnaden då mellan komma tvåa och åtta, det är ju inte många poäng alls. Det är bara 6 poängs skillnad mellan dem. Så Norris på något sätt ska ju vara glad att det var i det lilla racet som han klantade sig. För sen kommer man till stora racet där de blir 1-2. Men Norris har ju egentligen bara sin, eller han har egentligen bara Piastris sladd i Australien att tacka för att vara etta i världsmästerskapet på 44 poäng före Verstappen som är tvåa på 36 då, efter hela den här helgen i Kina på något sätt. Och det, vi trodde att vi kunde räta ut frågetecken. Jag framförallt satt och babblade om det för en vecka sedan, att Norris har motbevisat det här och han har motbevisat det här och han har motbevisat det ena och det tredje. Men här så lyfter han de där frågetecknen igen genom att klanta sig 2 gånger i rad.
Ja, fast jag vill vända på det där faktiskt lite grann. För att det jag kände när jag såg det här och hörde teamorden förra veckan som Piastri fick lyssna på, så kände jag så att den där killen, han som är lugn som en filbunke och väldigt tydlig med vad han vill, han vet ju att hans chans att vinna en VM-titel i en bil som faktiskt kan vinna en VM-titel, det är ju att han är före Lando Norris. Det är hans chans och det vet han om. Och han har, som jag upplever i alla fall hittills, inte riktigt samma mentala berg-och-dalbana, kan vi säga, kan vi uttrycka oss så.
Norris känns som att han är så här, det är höga toppar i djupa dalar. Piastri var helt plan.
Ja, och när han får den planen och går väldigt högt, så är det inte mycket som biter på den killen. Alltså. Så att just det gjorde ju att jag redan i sprinten där, när han tar den här andra platsen, så kände man, ja men det här är Piastri. Han vet vad han behöver göra. Och jag har sagt det förut, men jag tror att det där kan bli ett litet problem för McLaren under den här säsongen. Sen så var ju jag dum nog att tro på Ferrari inför den här säsongen, eftersom jag kände att de måste ju lyckas någon gång. Så korkad ska jag och bör jag ju naturligtvis inte vara, för de klantar ju till sig direkt. Mm. Men jag är ändå spänd på att se vart kampen Norris-Piastri tar vägen under de 22 fantastiska racehelger vi har framför oss.
Vi ska säga bara mer om den här sprinten. Det var inte jätteroligt att kolla på, men vi pratade ju om Lawson förut och att det är Tsunoda som ska ersätta honom. I en liten Red Bull-bil så kom Tsunoda sexa. Återigen ett fint resultat, medan Lawson blev 14:e. Det är väl det vi tar med oss från sprinten, va, Anna? Resultatet har jag berättat om. Nu kanske vi bara ska berätta hur det gick i kvalet, eftersom att vi vill gärna lägga tiden på, som vi är kvar, att lägga den på racet, va? Kvalet slutade med Piastri pole, Russell som en gång verkligen överraskade fint och blev tvåa, Norris trea, Verstappen fyra, Hamilton, Leclerc, Isaac Hadjar sjua, Antonelli, Tsunoda, Albon, det var topp 10 då, och sen absolut allra sist Liam Lawson. Och så Gabriel, som jag ser att han kör med. Han kör inte Bortoletto på sin bil, utan han kör Gabriel. Och jag är sugen på att övergå som Arsenal-supporter som har tre Gabriellare. Jag är sugen på att det här är ju också en Gabriel, eftersom att i Arsenal är det ju Martinelli, Magalhães och Jesus som är Gabriellarna. Här är Gabriel Bortoletto. Men där står det ju på hans depå, så står det ju Gabriel. Och även på ratten i bilen står det ju Gab. Det är bara F1 som kör på Borr. Jag tycker nästan att det är Gabriel som jag kommer köra på från och med nu kanske.
Ja, det är väl härligt. Jag upptäckte ju faktiskt att folk i liven i helgen pratade om småtjurarna, så att du sätter ju liksom nivån.
Näst på tur är det att det är Gabriel som gäller och inte Bortoletto. Bra, det är småtjurar som gäller. Det ska snacka, fortsätt, keep it up, the little tauris. Det var kvalet i alla fall, och sen så har vi då racet, va? Och då tar vi oss in i racet och snackar om det som är kvar att snacka om. Okej, Anna. Vi har snackat om de diskade Ferrari-bilarna, men det tåls att säga vi borde kanske säga någonting mer om hur de faktiskt körde ändå, för att än en gång så var det oklarheter mellan Ferrari och depån och racingingenjörerna och teamkollegorna, för att det börjar ju med att de kör in i varandra och Leclerc tappar sin vänstra del på vingen där fram.
Ja, det där får ju inte heller hända, alltså. Tydlighet här, tydlighet. Och det var rätt gnälligt och tjatigt, för jag tror ju att Charles Leclerc känner sig extremt hotad. Han hade då inte räknat med att Lewis Hamilton skulle ta en seger i sitt andra lopp för Ferrari. Och den är nog väldigt tung att slicka i sig, alltså. Jag hade inte heller trott att Hamilton så pass tidigt ändå skulle vara i närheten av Leclerc och kanske också kunna utmana honom och slå honom. Och då blir det ju också två stycken stegrande hingstar som vill ha första läget i det här teamet. Sen ska jag dock säga att det var ju en del prat här om teamordern som kom hos Ferrari. Fred Vasseur har i efterhand sagt att det var Hamilton som föreslog att man skulle göra den teamordern och inte han. För han kände att han var långsammare.
Och det ska sägas då att produktionen, som vi alla vet som följer det, de kör ju inte ut radiomeddelanden i tv-etern direkt när de händer, utan det är ju lite fördröjning.
Men de måste ju kontrollera för svordomar först ju.
Ja, såklart. Det är ju inte freedom of speech och sådär som gäller inom Formel 1. Och då i det här fallet så, det första man får höra är att ingenjörerna säger till Lewis Hamilton att de ska byta plats på bilen, att Hamilton ska släppa Leclerc. Varpå Hamilton svarar, ja, men när han är nära nog, jag bestämmer när jag ska släppa honom. För att Hamilton hade ju sina egna fighter att ta tag i. Men det faktiska som hände, som vi fick reda på efter att Fred Vasseur var ute, var ju att det var Hamilton själv som sa I'm struggling a bit, maybe we should swap the cars, för att det skulle gå bättre för honom. Och då fick man bara höra det här, och det, så blir det för alla då. Alla som tittar på racet tänker ju såklart att Hamilton är trubbig och svår att ha att göra med och inte vill släppa förbi Leclerc. Det var att han ville göra det på sitt sätt. Och här var det ju återigen en sån här, racingingenjörerna i Ferrari och kommunikationen på radion. De ville då, ja, vi swap the positions, men de har inte koll på när det passar bäst. Hamilton sa, ja, men när han är nära nog. Och sen höll Hamilton på att jaga i kapp. Jag vet inte om det var Stroll eller om det var någon annan som han skulle förbi då. Han ville ju göra den där omkörningen först, sen kommer Leclerc nära, sen släpper jag så att vi inte kan tappa tid i det totala. Så var det ju för Hamilton. Men självklart så var det ju så att Fred Vasseur var den, eller Fred Vasseur tog upp det, att det var Hamilton som var den som föreslog att de skulle byta plats på de där bilarna. Jag tycker det var konstigt att Leclerc var så snabb som han var, för att han blev om en del av framvingen, kör ifrån Verstappen, han utökar till liksom 5 sekunder där, och så är han snabbare än många andra bilar när han inte har någon vinge. Och då tänker man ju, jaha, ska alla bara sparka sönder en del av framvingen? Det var ju vänster fram som alla hade problem med under den här helgen också.
Ja, det kanske hade varit en idé. Men det, på något sätt känns det som att det faller så platt att prata om Ferrari så mycket när de faktiskt inte höll sig inom regelverket. Det är ju bara bort, ut, väck liksom. Två veckor, gör om och gör nytt.
Bort med dem. Då skippar vi Ferrari då, eftersom att det inte blev något överhuvudtaget för dem. Och så tar vi oss en titt på Piastri och Norris race då. Vad vill du säga om det? För att Piastri startade ju längst fram. Norris startade bakom Verstappen, var det va, som han startade bakom. Han startade bakom Russell och tog sig förbi. Sen var det liksom frid och fröjd framme. Fram till att Norris fick problem med bromsarna mot slutet.
Ja, den var ju lite läskig. Framförallt när man kör i, jag höll på att säga, 300 knyck och får problem med bromsarna. Han tappade ju väldigt mycket i slutet av loppet mot George Russell för att han inte kunde köra fullt ut där. Men Piastri däremot, hans seger kändes ju aldrig någonsin hotad. Så får vi väl se lite grann här. Det är så lätt nu. Har vi haft en helg i Australien, McLaren vinner. Vi har en helg i Kina där McLaren vinner GP-loppet. Att man säger, ja, nu vinner McLaren alla. Men jag tror faktiskt inte att det blir så. Även om det nu var så att båda de här helgerna har McLaren faktiskt gjort det absolut bästa jobbet. Jag tycker det var lite intressant att vi fick se en så iskall Piastri.
Så är det. Jag vill också nämna det här med Norris och bromsarna. Det är alltså, på sista varvet tappar han 4 sekunder mot Russell. När vi går in på näst sista varvet, då har han 8 sekunder ner till Russell. Och det är ju den här bromsen då som de i depån, de säger till Norris, du får inte köra aggressivt nu, du får inte bromsa skarpt. Du måste manage the broms här. Det är manage the tires i vanliga fall, men här manage var det manage the broms. Manage the broms, Norris. Så du får inte bromsa skarpt, utan du måste rulla igenom. Och då var det ju omöjligt för honom att köra, men han kände ju ändå lite så här att jag vill ju i kapp. Även fast han snackade på radion om att han inte ville vara i Piastris dirty air. Men det slutade med att den där bromsen knappt funkar. Att den var helt vad heter det, tom mot slutet, att ingenting funkar. Sen går Norris i mål då med 1,3 sekunder bara framför Russell. Hade det varit tajtare så hade han säkert liksom pushat bilen ner. Han visste väl hur mycket han hade neråt där, men det blev ju ändå obehagligt mot slutet för Lando Norris, som hade det frid och fröjd efter att han tog Lando, eller George Russell på första varvet, vilket vi inte är vana att se Lando Norris göra, särskilt inte efter att vi såg sprinten han återigen tappade placering på första varvet. Men han går i mål som tvåa bakom Oscar Piastri i alla fall. George Russell tar sitt andra podium på två race i skymundan.
Mercedes 300 dessutom. Mycket bra inledning får man väl ändå säga av Russell den här säsongen, med en bil som inte har fått ut max på någon av de här banorna, utan jag tror att det kommer att komma banor som passar Mercedes betydligt bättre, och där räknar jag med att Mercedes är en kandidat till segern.
Ja, att det är verkligen lyckat av honom att ställa sig på podiet två race i rad alltså, och i en Mercedes-bil där rookien Antonelli blir sexa i racet. 50 sekunder bakom, typ 40 sekunder bakom kanske han var ungefär. Ja, det är bra av Russell. Men sen har vi väl ändå den egentliga vinnaren den här racehelgen. Den största vinnaren av dem alla heter Esteban Ocon och kör i en Haas-bil. För efter diskvalificeringen så står han som femma, bara två placeringar från podiet i Kina. Esteban Ocon i en Haas alltså. Och Oli Bergman blir åtta. Otroligt.
Mm. Här satt vi liksom för en vecka sedan och tyckte det var så fantastiskt att Hülkenberg tog de här sex poängen och hur det kunde bli framöver och så vidare. Jaha, och en vecka senare så plockar Esteban Ocon in 10 poäng direkt. Och Bergman plockar in 4. Då tar alltså Haas 14 poäng under en tävlingshelg. Det är ju också imponerande, framförallt när det nu är bara ett enda team som ligger på nolla, och det är Alpin, och det trodde ju inte jag för ett par veckor sedan.
Nej, det är ju många av de här alltså resten av teamen som inte är de här topp 4-teamen som har överraskat. Först och främst så hade vi ju Hulken som totalöverraskade i början och plockade med poängen hela försäsongen. Sen har vi Williams som har gjort samma sak nu, ligger fyra i totalen, och Albon har tagit fler poäng än vad de gjorde hela förra året. Och även Aston Martin 10 poäng, med bara Stroll som har tagit 10 poäng på de här två racen i början. Och så är det Alpin i botten, och ändå en småtjur på bara 3 poäng som vi har suttit och hyllat. Det är så botten ser ut där nere. 0 på Alpin, 3 på småtjurarna.
Ja, småtjurarna har ju varit väldigt bra i kvalet, men där delas det som bekant inte ut någon poäng.
Nej, det gör det inte. Jag vill också säga, vi pratar om årets omkörning i Australien. Jag tror att vi har årets omkörning nu när Ocon kör en om. När han lägger i fyrhjulsdriften och åker ut i gruset och på Johan Kristoffersson maner. Eller Colin McRae eller vem som helst som inte bara kör på asfalt, kör förbi. Årets omkörning redan i Kina, va?
Ja, men kom igen, du kommer ju årets omkörning varenda helg, Filip. Va? Ända fram till pappaledig kommer du att hitta årets omkörning.
Vilken är du mer med mig på som årets omkörning, den här eller förra veckan? Jag tycker det här är årets.
Alltså jag vill ju ge i alla fall 6 lopp så jag har någonting att jämföra med. Annars så strösslar man ju liksom med betyg som man inte kan... Man tappar ju lite trovärdighet om man sitter och snackar om årets omkörning. Vänta lite, känner jag.
Vet du vem som har gjort... Nej, det är inte okej.
Okay. Nej, som vanligt.
Vet du vem som har gjort lik... Ja, men får jag säga som en förebild då för det här att ta ut det i förskott. VM 94 så spelade USA mot Schweiz i öppningsmatchen. Och det här har man ju sett i VM 94-krönikan. Ni som har knarkat den kommer ju känna igen det. För att där görs ett mål och sen så har USA en frispark. Och så kliver, jag tror att det är Eric Winalda som kliver upp och ställer sig och stänker in den där frisparken. Det är alltså det andra målet som görs i fotbolls-VM 94. Och Arne Hegerfors säger, det är VMs snyggaste mål hittills.
Ja, det är du och Arne, det är ändå fint sällskap. Arne Hegerfors är ju en
Ja, jag ska absolut inte placera mig själv i de rummen. Men det är i alla fall av samma, det är samma funktion här i alla fall.
Ja, jag känner att jag kanske är lite försiktigare där då och väntar lite innan jag presenterar årets omkörning. Jag kände väl att i det här racet i Kina så... Ja, men det ligger så mycket och bubblar. Alltså det ligger så mycket annat och bubblar hela vägen under det här. Vi tittar på bilarna på banan. Det är det vi ser. Men det känns som att det ligger så mycket annat i allting med press på debutanter, med press på Ferraris, med press på Norris, med press på Piastri. Det är så otroligt många saker som finns där in under och skapar en sån otrolig spänning som jag har svårt någonstans nästan att sätta ord på. Så att det är så mycket mer än bara ett race ändå den här helgen på något sätt. Sen var det kanske det som gjorde att när utgången blev som den blev, att det blev ännu mer att diskvalifikationer, vi pratar om förare som kan få byta team, som kan petas, vi pratar om VM-kamper, vi pratar om bra resultat någonstans i mitten, vi pratar om världsmästare som inte har någon poängen. Alltså det är så mycket som bara bubblar.
Det håller jag verkligen med om. Och jag vill bara, innan vi lämnar Haas då, helgens stora vinnare som nu ligger sexa i mästerskapen med 14 poäng efter Ocons fina femteplats och Ole Bergmans jakt där när han var på mediumdäcken och gjorde dubbla switchbacks och sa, vad sa han till den ena? Ciao till Carlos Sainz och bye till, ja, vem det nu var han körde om där. Lite kaxigt av björnmannen, men han fick i alla fall upprättelse efter den extrema katastrofen som han hade i Australien.
Ja, men det får man verkligen säga. Alltså, Haas gör ju, mycket tack vare diskvalificeringen här, så gör de ju en jättebra insats. Får man ändå säga, vi har ju ett extremt jämnt mästerskap tycker jag ändå, både sett till förarna och även sett till teamen, trots att McLaren ligger i väldigt tydlig topp, så känner jag ändå att det är många ställen vi har jämt och många ställen vi faktiskt har överraskningar på. Jag gillar ju skarpt när det verkligen är så många som är med och slåss om poäng och det kan hända grejer, för det är både gott inför framtiden tycker jag.
Nu ska du få plussa. Men jag vill bara också säga att Haas gjorde succé, det gjorde ju även William som efter den här diskningen plockade in 7 poäng med Albon på 7:e plats och Sainz som då fick sin första poäng som Williams-förare när han blev 10 och tog en pinne. Nu får du sätta plus på den här helgen.
Ja, men jag sätter ju ett motorstopp på Ferrari trots att de vann sprinten. För någonstans är det så att man måste ha koll på grejerna om man ska vara med och slåss om en VM-titel. Och när man själv går ut och säger att det är det som är målsättningen, så tolereras inte sådana misstag. Ett plus, den delar jag faktiskt mellan Liam Lawson och Jack Doohan. De känns ju helt, på tyska säger man überfordert. Alltså det känns ju som att med... De är inte på rätt plats, de har inte det som krävs för att leverera här, båda två. Så de kan väl göra varandra sällskap och sen diskutera var Franco Colapinto ska köra. Godkänt, 2+, ger jag till Williams. Kanske är lite snålt, men det är där vi hamnar med tanke på de plussen vi har att dela ut. 3+ går till Russell som ändå har fått en kanonstart på sin säsong, får man ju säga, med 2 pallplatser där. Ändå nöjd och glad, om man tycker. 4+ går till Oscar Piastri som gör en riktigt bra helg den här helgen. Och vet du vad jag lägger min 5?
Nej.
Nej. Den ger jag faktiskt F1. Det är precis som jag var inne
och svamla. Det händer inte ofta.
Nej, det händer inte ofta, men precis som jag var inne och svamla om här så är det så mycket som bubblar och jag tycker det här är alltså en svår. Vi brukar tycka att det är svårt när det är sprinthelger och för det är rörigt och det är fram och tillbaks. Men den här helgen, det är så mycket som faktiskt inte har sagts under den här helgen. Och det kanske säger mer än allting annat. Nu har vi alltså inte ens pratat om att vi förlorade en sån som Eddie Jordan den här veckan, som ändå har haft en sån enorm betydelse för Formel 1-sporten, på gott och på ont, som var en färgklick i depån, som var intressant som expertkommentator, som kom med vissa spännande rykten som stämde, vissa andra som var uppåt väggarna, men som verkligen berikade F1-depån, men som nu förlorade kampen mot cancern förra veckan. Och det har vi inte ens nämnt, vilket ju egentligen borde kanske vara det som vi öppnar ett sånt här avsnitt med. Men det har vi inte ens nämnt, för att det är så mycket annat. Och det kommer från höger och vänster. Jag vet inte riktigt vad jag ska ägna de här två veckorna åt som är fram till nästa race. Men jag känner att det kommer inte vara något problem att fylla varken blogg eller podd, för det är så mycket på gång.
Mm, och framförallt så har vi nog ett och annat att säga om vad som händer i Liam Lawson Yuki Tsunoda Gate. Och det får vi hålla utkik efter. Nu tar vi några småstats innan vi rundar av. Vi hade två diskade Ferrari-bilar nu i Kina, och det var alltså första gången i Formel 1-historien, och den har ju pågått för evigt med Ferrari i den. Det har aldrig någonsin hänt att två Ferrari-bilar har blivit diskvalificerade i samma lopp. Senast för övrigt som det var två diskvalificerade bilar allmänt i Formel 1 var i USA 2023. Och vilka var det då? Jo, det var Leclerc och Lewis Hamilton. Lite mer historia skrevs i Kina när det första gången någonsin i Formel 1 var två tonåringar som båda tog poäng i samma race, när Antonelli och Olli Bearman båda tog poäng. Och sen har vi pratat om Liam Lawson en hel del, men han ska såklart få plats här också. För efter tre race så har Liam Lawson ett snitt på slutplacering 19,63. Nikita Mazepin, en av de sämsta någonsin genom tiderna i Formel 1, hade ett genomsnitt på 19,33. Så alltså 0,3 placeringar bättre i snitt hade Mazepin på sina tre första race än vad Liam Lawson har just nu. Och om vi inte har sagt tillräckligt så borde det här säga någonting om Liam Lawson och vart han står i sin Red Bull-bil. Du nämnde det också, Anna, förut. Det är första gången någonsin en Haas-bil ligger före Ferrari i mästerskapet. Efter diskningen så tog ju Sainz poäng. Han tog en ynka poäng i Williams. Och det gör honom till den andra föraren i historien att ta poäng för McLaren, Ferrari och i Williams. Den första som gjorde det, Alain Prost. Nu är Sainz den andra att ta poäng för samma teams.
Schysst förare ändå att följa efter. Alain Prost är ju faktiskt en, som jag ser som en av F1-historiens riktigt, riktigt stora förare.
Mm, och körde då på den tiden för tre team som var stora teams. Sainz har ju kört för två teams. De här tre teamsen har ju inte varit på den absoluta världstoppen under Sainz tid. Till skillnad från McLaren, hur bra de var då, Ferrari hur bra de var då, Williams hur bra de var då. Det är lite andra ljud i koskällan där den spanska chilifrukten kör omkring i, va? Sista småstatsen är att Haas nu har sin näst bästa placering i mästerskap, eller gjorde sitt näst bästa race någonsin placeringsmässigt. Det bästa gjorde de 2018 i Österrike med Grosjean och Kevin Magnussen. Nästa race, Anna, är inte mycket att snacka om, för att vi har en vecka kvar innan det ska raceas helgen efter i Japan. Det vill säga, vi har en racefri helg innan vi drar till Japan.
Ja, men det känns 17 inte som det kommer att bli lugnt. Alltså. Det är bara att ösa.
Och det är ju härligt, för då vet vi att vi kommer höras nästa vecka och ha mycket att snacka om när vi tackar er för den här timmen tillsammans för 160:e veckan i rad. Vi hörs om och uppdaterar oss om läget nästa vecka. Då hoppas vi har klara besked om hur det ser ut i Red Bull och i småtjurarna.
No, it's unacceptable. Please, Ricky.
I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
I had so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else with balls in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes!
Yes!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.